Idag önskar jag att jag inte satt framför en mikrofon utan att jag satt här med en kamera eller en filmkamera. För med mig i studion är vår ambassadör vid den heliga stolen Ulla Gudmundsson och bokbindare Monica Langve. De kom till radion precis efter påvens audiens på Petersplatsen. Och anledningen till att jag vill ha en kamera är att de båda två är klädda i folkdräkter. Ulla, vilken folkdräkt är det du bär?
Rättviksdräkt.
Beskriv den.
Ja, det här är högtidsdräkten. Det är blå kjol, grön tröja och ett rött förkläde över den randiga bredden som är väldigt typiskt för rättviksdräkten. Och röda strumpor, svarta skor och en vit timp, en liten hetta.
Och din dräkt?
Jag har sollerdräkten och det är skördedräkten då som man använder på sommaren. Och från början så har det här varit en arbetsdräkt som man använde under skördetiden, men den har förfinats genom åren och idag är den lite festligare då. Kjolen är i lin, vävt lin som är plisserat, och livet och boden som det heter är vinrött damasttyg. Och sen har jag ett förkläde som heter Magd som är i så här jordfärger, grönt och rost, och överdelen är i lin då. Och sen har jag ett halskläde som är som en stor fin haklapp med sollersöm på. Det här är sommardräkten. Så finns det en högtidsdräkt som man använder på vintern. Den har svart kjol.
Är din dräkt en sommardräkt? Eller?
Nej, i Rättvik så har man inte samma uppdelning som man har i Mora och på Sollerön. Där man har en vardagsdräkt, man har en stor högtidsdräkt, man har en högtidsdräkt och en sorgdräkt. Och det är färgen på kjolen. Den kan vara blå, svart, grön. Och i bruddräkten är den röd. Och så har man olika snörvill som det kallas, alltså snörliv. Jag har ett grönt damastsnörvill som jag fick när jag konfirmerades. Och till den stora högtidsdräkten kan man också ha rött snörvill. Jag har ett blått vadmalssnörvill som jag använder ibland också. Och ett svart snörvill som jag ärvt efter min faster som jag har till sorgdräkten. Som är nästan helt svart. Med vita strumpor.
Nu har jag ytterligare en fråga här innan vi går in på varför ni egentligen var hos påven. Mm. Och det är, hur fria händer har man när man klär sig i dräkterna? Är det så att det finns väldigt klara direktiv på hur man ska klä sig? Eller får man ändra förkläde och skärp?
Man kan ju säga att dräkten, alltså vad som är rätt och fel med dräkten har väl egentligen att göra med vilken tidsperiod man pratar om. För dräkten har ju varit levande under tidens gång. Och man har burit dräkten beroende på vilka material som har funnits att tillgå och vad man har haft råd med, så att säga. Så att om man läser dräkthistoria så kan man bestämma sig för vilken tidsepok vill jag ha. Och så kan man göra en sån dräkt. Så att det finns alltså lite olika skillnader.
Och jag tror att det, som Monica sa, dräkten har ju varit något levande. Det har också funnits mode i dräkten. Till rättviksdräkten finns det en massor med olika snörvill i lila och blommigt och rosa. Någon kulla hittat ett tyg som hon tyckte var vackert och som klippt till ett snörvill och haft det. Så att det har funnits en väldig mångfald inom en helhet, ungefär som i katolska kyrkan. Mm.
Man kan till och med se historiskt tillbaka då folk som var slimskklädd. Det vill säga att man hade alltså dräktdelar som var intakta och så blandade man upp det med andra vardagsplagg. Så att man använde ju plaggen tills de gick sönder, så att säga.
Och det är praktiska, slitstarka kläder och tyger.
Och väldigt bekväma. Ja, de är väldigt slitstarka och de är ju liksom sydda hantverksmässigt. Och är väldigt bekväma att ha på sig, för man skulle ju kunna arbeta i dem ute på åker och äng. Och de här liven är också sydda som sitter högt upp. Så man skulle kunna vara gravid i dem också. Och
under
i månaden har de. Så att de var, ja, väldigt praktiska plagg faktiskt.
Man tänkte nog också väldigt ekonomiskt när man sydde dräkten. För man kan se det när man själv syr en dräkt, så ser man att man sparade på tyg. Alltså man gjorde mönstren väldigt smarta och ekonomiska på tyg. Så man skulle få ut så mycket som möjligt.
Berätta nu. Ni stod i era vackra dräkter på Petersplatsen. Och efter audiensen så kom påven fram till er.
Ja, vi kan nästan börja före audiensen, för att vi satt ju där på första raden då. De sitter då som har fått möjlighet liksom då att växla några ord med påven efter den allmänna audiensen. Och vi stack ju av lite då i våra dräkter från de andra. Och påven kom då genom folkmassan i sin vita jeep. Och han såg ju oss, att han vinkade då åt oss som alla andra, och jag vinkade tillbaka. Och sen kom han lite närmare och då, han lyste verkligen upp igenkännande, för att han har ju sett, min dräkt har han ju sett förut. Och då neg vi för påven. Och han såg han påtagligt glad ut faktiskt. Och det var väldigt roligt. För han såg väldigt trött och ledsen ut sist jag såg honom på Malta. Då han ju frågade varför jag inte hade dräkten på mig. Så vi tyckte det var roligt att ha den idag.
Och anledningen till att du hade bett om att delta vid den här audiensen. Vilken var den?
Jo, den var att vi har alltså med mycket arbete gjort en bok, en uppteckning från idésamtalet om Europas andliga rötter som vi hade här i Rom i november och som ju du Lotta också berättade om i Vatikanradion. Och det har blivit en otroligt fin bok och samtalet känns lika spännande när man läser det som när man var med. Och det är otroligt fina bilder i boken också. Vi har gjort en tryckt upplaga, man kan beställa den gratis från UD. Och Monica hade ju då gjort ett handinbundet exemplar med medeltida teknik från Vatikanbiblioteket som vi skulle överlämna till påven. Och det kändes också väldigt roligt, det kändes som att vi också ger någonting tillbaka då till Heliga Stolen och Vatikanen som vi i Sverige har en teknik, någonting som vi har fått därifrån. Och jag tror faktiskt att påven som är en intellektuell, som är intresserad av idéer, som är intresserad av Europa och som gillar böcker, faktiskt kommer att läsa den här boken.
Påven fick alltså en specialinbunden utgåva av den här boken. Hur många utgåvor finns det?
Det finns bara den som han fick, den finns ju bara ett enda exemplar som han har fått. Och sen har vi gjort ett tiotal inbundna exemplar som vi ska ge till statsminister, hans utrikesminister, hans biträdande statsminister, ordförande i Påvliga kulturrådet som var en av talarna vid konferensen, kardinal Farina som är högsta arkivarie i kyrkan, kardinal Kasper som är chef för rådet för kristen enhet som jag tror kommer vara intresserad av att läsa den. Och sen har vi gjort en tryckt upplaga och i den också en serie med numrerade exemplar av boken. Men som sagt, man kan beställa den från UD och vi hoppas verkligen att den kommer att bli spridd och att den kommer att bli läst. Och vi har också en del idéer om hur man skulle följa upp det här med fler samtal.
Monica, berätta om den här specialutgåvan. Det är du som är bokbindaren bakom boken. En medeltida teknik, sa Ulla.
Ja, jag är väldigt intresserad av medeltida bokbinderitekniker. Under mitt sista studieår så läste jag just historiska bokband. Och då intresserade jag mig speciellt då för den här tekniken som jag har bundit in i den här boken. Och det kallas för limp bindings. Och det är en teknik som användes på protokoll och journaler och så vidare. Alltså material som skulle ner i arkivet och som inte hade så hög status. De kunde inte jämföra sig med de här hårda pärmarna med guldsnitt som de flesta studerade. Utan det här blev lite bortglömda band kan man säga. Men under den här tiden så fanns det inte en uppsjö material utan man utvecklade istället snillrika tekniker. Och det här har jag då intresserat mig för som har en hantverksbakgrund från Dalarna. Jag tycker det var jätteintressant att studera den här tekniken. Så jag har ju faktiskt varit då i Vatikanens arkiv och studerat just den här tekniken. Så att jag håller nu på att göra en bok om den här tekniken från Vatikanen. Och vad var mer trevligt för mig då än att få binda in en bok på uppdrag av Ulla i den här tekniken? Alltså det är ett kopia på en befintlig bok i Vatikanens arkiv.
Hur vanlig har den här tekniken varit i Sverige?
Den här tekniken har varit vanlig över hela världen kan man säga. Mm. Den har existerat parallellt med mer etablerade tekniker. Man kanske kan likna det med att det har varit nutidens kontorsmaterial som man har ringpärmar och mappar och som skulle ner i arkiv. Mm. Så att den här har funnits parallellt med som sagt övriga tekniker då.
Hur lång tid tar det att manuellt binda in den här typen av bok?
Jag brukar säga att det tar inte så lång tid att binda in den. Men det tar desto längre tid att fundera ut hur man ska, vilka material man ska välja, vilken formgivning. Det är precis som att jag lägger in en order hos mig själv och så låter jag mitt undermedvetna jobba. Och rätt vad det är så kommer det en liten företagare från min underavdelning och talar om att så här ska du göra. Det kan vara att den idén kommer när jag gör någonting helt annat. Så får jag plötsligt en idé om hur jag ska binda in den. Jag har ju en konstnärlig bakgrund också då. Så att jag är väldigt intresserad av färg och form. Så att jag försöker se till helheten. Inte bara det rent tekniska utan också formgivningsmässigt. Hur den kommer att se ut då. Mm.
Kan du beskriva den för oss?
Ja, den här boken så band jag in med
först använde jag en orientalisk teknik där jag har bundit in alla arken med ett pergamentband. Och sen omslaget består av sämskskinn som jag har fodrat. Och där är alla namnen på talarna ingraverat i det här som blir som ett försätts. Och sen kommer ett omslag i pergament. Och det här försättet och pergamentet, det är häftat med en pergamentstrimla då, som häftar fast inlagan i omslaget. Och den här tekniken kännetecknas också av att man använder aldrig lim eller klister. Så att du kan kombinera vilka material som helst. Och det är lite unikt då. Mm. Det ger en jättestor frihet när man jobbar rent konstnärligt.
Är det svårt att inte använda lim och klister?
Nej, det är jätteskönt att slippa använda lim och klister. Man kan sitta var som helst och binda in en bok också.
Och det kändes också att det passade väldigt bra i det här sammanhanget. Därför att under det här samtalet, vad det egentligen handlade om och vad jag tror redan den första talaren sa, det här med att utmaningen är ju att vi talar om Europas andliga rötter, men poängen med rötter, det är ju att det finns ett träd som växer upp i rötterna som fortfarande är levande. Och att den stora utmaningen, det är ju hur man kan bygga vidare på rötter och på tradition och få dem att, så att säga, fortsätta att leva och blomma och kännas relevanta för en ny tid. Och det är det jag uppfattar som kärnan i Monikas projekt här, att försöka bevara gammal hantverksteknik och också göra den relevant. Så att det är en enkel teknik, men som läsvänlig teknik som fungerar idag. Och känner jag att bära dräkterna för oss, det är ju ingenting så att säga, vi gör för att klä ut oss, utan det känns ju som en väldigt en del av vår identitet och känns väldigt äkta. Och mitt intryck är att den nuvarande påven, för honom är ju också, som sagt, han är ju en intresserad av idéer, han är intresserad av andlighet, han är intresserad av Europa, böcker, men, och han är också väldigt upptagen med hur man kan, så att säga, föra den katolska kyrkans tradition vidare. Jag tror alla våra talare höll ju inte med varandra i allt vad de sa. Det var ju ett riktigt samtal. Och jag tror inte påven kommer att hålla med om allt som står i den här boken heller. Men jag tror att han som en intellektuell och som akademiker kommer att tycka att det är spännande. Och att det här är liksom ett del i ett samtal som har pågått i Europa i många, många hundra år. Och som vi hoppas alltså kommer att fortsätta.
Skulle du säga att det var det talarna var överens om? Om man ska finna någonting som talarna, nu när du har läst om boken, vad skulle du säga att de var överens om?
Jag tror att de var överens om att Europa måste man se som ett öppet begrepp. Ett begrepp som finns, Europa har en personlighet, men gränserna är porösa mot omvärlden. Och att Europa har också utvecklat sin identitet i ständigt samspel med omvärlden och har fått väldigt mycket av det grundläggande från omvärlden. Kristendomen till exempel fick vi ju faktiskt från Palestina, från Mellanöstern, och den fanns i Afrika innan den kom till Europa. Augustinus var ju biskop i Nordafrika till exempel. Och en annan sak som gick som en röd tråd genom samtalet, det var ju det här med annanheten, hur vi möter den andra, hur Europa kan leva vidare multireligiöst och multikulturellt. Och hur vi ska handskas med det kristna arvet, så att säga, i det sammanhanget. Det tyckte jag det kändes som att man var överens om. Det var otroligt intressant att få ett judiskt och också ett muslimskt perspektiv. Den muslimske talaren, han blev ju tyvärr sjuk. Han kunde inte vara med i själva samtalet, men han har ju skrivit en text i boken så att de perspektiven kom med. Och det var många som refererade till islams roll under samtalet också. Det tycker jag var den röda tråden, att Europa är ett öppet och dynamiskt begrepp och det har utvecklats i samspel med andra, och vi måste också, utmaningen då är att handskas med mångfalden så att säga i Europa.
Lite som du beskrev utvecklingen utav folkdräkten tidigare, Monika.
Och jag måste säga, alltså, det jag tycker är, dalakultur uppfattas ju som något väldigt svenskt, den har nästan blivit en symbol för Sverige och alla känner sig på något vis delaktiga i den. Och vid förra sekelskiftet, under nationalromantiken, då blev den ju väldigt på modet. För man uppfattade den som något ursprungligt, förmodernt, som var opåverkat av samhället. Men det var ju alldeles fel, det var ju väldigt påverkat. De här dräkterna som vi bär, de är ju påverkade av högre ståndsdräkter från 1700-talet. Så det geniala egentligen, tycker jag, det är att man kunde ta emot så många influenser utifrån och integrerade i en egen helhet. Och det är väl den stora utmaningen för Europa också.
Tusen tack Monica Langve och Ulla Gudmundsson för att ni kom hit och berättade om dagens audiens.
Tack.